Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken A Concise Guide to Macroeconomics, Second Edition av David A. Moss är en kortfattad introduktion till makroekonomi skriven främst för chefer, företagsledare och studenter som behöver förstå den ekonomiska miljö där beslut fattas. Boken är inte en fullständig universitetskurs utan en praktiskt inriktad vägledning till de samband som syns i nyheter, årsredovisningar och centralbankens beslut. Moss bygger på sin undervisning vid Harvard Business School och organiserar framställningen kring tre grundpelare: produktion, pengar och förväntningar. Därifrån förklarar han hur BNP, inflation, arbetslöshet, räntor, växelkurser och internationella betalningar hänger ihop. Perspektivet är särskilt användbart för läsare som vill tolka vad en räntehöjning, en kronförsvagning eller ändrade tillväxtutsikter kan innebära för ett företag. Även om många exempel har amerikansk utgångspunkt är analysverktygen relevanta i en svensk öppen ekonomi där Riksbankens räntor, exportens konkurrenskraft och omvärldens efterfrågan snabbt kan påverka företag och hushåll. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, produktion och BNP som mått på ekonomins verkliga aktivitet. Moss utgår från produktion eller output som den första nyckeln till makroekonomi. Frågan är hur mycket varor och tjänster en ekonomi faktiskt producerar under en viss tid och BNP används som det centrala måttet. Poängen är inte att BNP ensam beskriver allt som är viktigt i ett samhälle. Den fångar exempelvis inte fördelning, miljökvalitet eller obetalt arbete. Men den ger ett gemensamt språk för att bedöma ekonomins storlek och förändringstakt. För en företagsledare har det betydelse eftersom stigande eller fallande totalproduktion ofta påverkar efterfrågan, investeringar och anställningar. Boken betonar också skillnaden mellan nominella och reala förändringar. Om omsättningen i kronor ökar behöver det inte innebära att fler produkter och tjänster har skapats. En del av uppgången kan bero på högre priser. Därför måste man skilja på tillväxt i löpande priser och real tillväxt där inflationens effekt har räknats bort. I svensk tillämpning är detta viktigt när man läser statistik om BNP eller hushållens konsumtion. Ett företag som möter högre nominell efterfrågan måste avgöra om kunderna verkligen köper större volymer eller bara betalar mer för samma volym. Moss använder sådana måttfrågor för att visa att god makroekonomisk analys börjar med att förstå vad siffrorna faktiskt mäter innan man drar slutsatser om konjunkturen. För det andra, pengar, räntor och inflation som sammanhängande beslutsproblem. Den andra pelaren är pengar. Moss behandlar pengar inte bara som sedlar och kontosaldon, utan som en institution som gör handel, prissättning och sparande möjligt. När penningmängd, kreditvillkor och räntor förändras påverkas hushållens och företagens beslut. Lägre räntor kan exempelvis göra lån och investeringar mer attraktiva, medan högre räntor kan dämpa efterfrågan genom dyrare bolån, företagskrediter och finansiering. Sambanden är dock inte mekaniska. Företag investerar också utifrån framtida försäljning, risk och kapacitetsbehov. Inflation blir central eftersom den förändrar pengars köpkraft och gör prissignaler svårare att tolka när den är hög eller instabil. För svenska läsare är ramen välbekant från diskussioner om Riksbankens styrränta. En räntehöjning kan vara avsedd att bromsa inflationen, men den verkar genom ekonomin med fördröjning och kan samtidigt belasta konsumtion och byggande. Moss ger läsaren ett sätt att se denna avvägning snarare än en enkel regel för vad centralbanken alltid borde göra. Han placerar också penningpolitiken i ett historiskt sammanhang genom en kort amerikansk penninghistoria. Syftet är att klargöra att monetära arrangemang och centralbankers roller har förändrats. För chefer är nyttan att kunna bedöma hur en förändring i ränteläget kan slå olika mot kassaflöden, investeringar, efterfrågan och prissättning. För det tredje, förväntningar förklarar varför politiska signaler kan ändra ekonomin snabbt. Bokens tredje grundpelare är förväntningar. Moss framhåller att ekonomiska aktörer inte enbart reagerar på dagens inkomster, priser och räntor. De fattar beslut utifrån vad de tror kommer att hända framöver. Hushåll kan skjuta upp konsumtion om de väntar sig sämre tider. Företag kan avvakta med investeringar om de tror att efterfrågan eller finansieringsvillkor kommer att försämras. Långivare och investerare kan kräva högre avkastning om de förväntar sig högre inflation eller större risk. Detta hjälper till att förklara varför en centralbanks kommunikation spelar roll, även innan räntan faktiskt har ändrats. Om marknaden uppfattar att inflationen kommer att hållas under kontroll kan det påverka räntor, lönekrav och prissättning redan idag. Om förtroendet istället viker kan samma processer förstärka ett problem. I Sverige syns detta ofta i bevakningen av Riksbankens räntebanor, inflationsprognoser och kronans kurs. MOS behandlar förväntningar som ett analytiskt verktyg, inte som något mystiskt eller frikopplat från fakta. Förväntningar formas av erfarenheter, institutioners trovärdighet och ny information, men de påverkar i sin tur verkliga beslut. Den praktiska lärdomen är att en chef bör skilja mellan ett aktuellt utfall och en förändring i ekonomins framtidsbild. Försäljningsprognoser, finansieringskostnader och lagerbeslut påverkas ofta mer av den senare. Därför blir tydlig och trovärdig ekonomisk politik en del av själva stabiliseringsarbetet. För det fjärde, handel, växelkurser och bytesbalans i en öppen ekonomi. MOS förklarar varför länder handlar med varandra och hur internationella transaktioner registreras i makroekonomiska räkenskaper. Handel uppstår inte enbart när ett land saknar något, utan också när specialisering och utbyte kan öka den samlade produktionen. För en exportberoende ekonomi som Sveriges är detta särskilt relevant. Efterfrågan från andra länder, kostnader i olika valutor och förändringar i handelsflöden kan snabbt påverka industri, transporter och tjänstesektorer. Växelkursen är en viktig länk mellan den inhemska ekonomin och omvärlden. När kronan försvagas blir svenska varor ofta billigare för utländska köpare, medan importerade insatsvaror och konsumtionsvaror blir dyrare i kronor. Effekten är därför dubbel. Ett exportföretag kan få bättre konkurrenskraft, men samtidigt möta högre kostnader för energi, komponenter eller teknik som köps in från utlandet. MOS betonar värdet av att kunna tolka en real växelkursförändring, alltså en förändring som tar hänsyn till relativa prisnivåer, inte bara den synliga kursen mellan två valutor. Boken tar även upp betalningsbalansen som ett sätt att förstå kopplingen mellan handel, kapitalflöden och finansiering. Ett underskott eller överskott är inte automatiskt ett tecken på framgång eller misslyckande. Det måste förstås tillsammans med sparande, investeringar och kapitalrörelser. Det perspektivet motverkar förenklade slutsatser av rubriker om handelsbalans och valutakurser. Slutligen, makroekonomisk redovisning ger chefer ett ramverk för att tolka chocker. En viktig styrka i MOS bok är att den förbinder grundbegrepp med makroekonomisk redovisning. Nationella räkenskaper och betalningsbalansstatistik kan verka tekniska, men de visar hur produktion, inkomster, konsumtion, sparande, investeringar och internationella flöden hänger samman. När man förstår dessa identiteter blir det lättare att upptäcka vilka frågor som behöver ställas. Om investeringarna ökar, varifrån kommer finansieringen? Om importen stiger, speglar den stark inhemsk efterfrågan, högre insatsvarubehov eller förändrade relativa priser? Ramverket ersätter inte omdöme, men det gör resonemangen mer disciplinerade. Det används sedan för att tolka stora händelser, som en kraftig höjning av den amerikanska federalfondräntan eller en plötslig real valutaförsvagning. En sådan förändring går sällan direkt från en enskild siffra till ett enskilt företagsresultat. Den kan först påverka kreditkostnader, kapitalflöden, priser och efterfrågan, och därefter marginaler, orderböcker och anställningsplaner. Boken lär därför läsarna att tänka i överföringskedjor. För en svensk verksamhet kan samma metod användas vid snabba rörelser i kronan, förändrade globala räntor eller en avmattning i euroområdet. Istället för att behandla varje rubrik som isolerad kan ledningen fråga vilka variabler som påverkas först, vilka som följer senare och vilka exponeringar företaget har. Det är ett mer användbart mål än att försöka att förutse varje konjunktursvängning exakt. Sammanfattningsvis, A Concise Guide to Macroeconomics passar bäst för chefer, entreprenörer, styrelseledamöter, MBA-studenter och andra läsare som behöver ett fungerande språk för att förstå ekonomiska nyheter och affärsrisker. Den är även ett bra första steg för den som saknar formell utbildning i nationalekonomi men vill kunna följa diskussioner om inflation, räntor, tillväxt, handel och valutor. Läsaren får framför allt ett ramverk för att koppla samman enskilda händelser med bredare ekonomiska mekanismer. Det kan göra analyser av budget, investeringar, prissättning och internationell expansion mer genomtänkta. Bokens tydliga begränsning är också en del av dess funktion. Den är kort och avsedd som introduktion eller uppslagsbok, inte som ett uttömmande läromedel för den som vill behärska avancerade modeller. Empiriska metoder eller ekonomisk forskning. Den som ska läsa makroekonomi på hög nivå behöver komplettera med mer omfattande kurslitteratur. Men MOS försöker inte dölja denna avgränsning med onödig teori. Det som särskiljer boken från många introduktioner är dess konsekventa fokus på beslutsmiljön för företag och organisationer. Den förklarar inte bara definitioner, utan varför BNP-mätning, inflationsförväntningar, räntor och växelkurser kan få praktiska följder. Den kombinerar ett tillgängligt språk med tillräcklig analytisk precision för att läsaren ska förstå samband, osäkerhet och avvägningar. För svenska läsare blir den särskilt användbar som grund för att tolka hur inhemsk politik och globala förändringar påverkar en liten, öppen ekonomi. Om du vill stödja David A. Moss, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!